Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Här blir det ganska intressant, därför att det är nästan så att jag inte har en egen relation med min kropp.
Hej och välkommen till Kroppspodden om vår relation till kroppen. En podcast som produceras av Allas, en modern, aktuell och modig veckotidning från Aller Media. Och leds av mig, Hillevi Wahl, som är journalist och författare. I det här avsnittet möter jag konstnären och radioprataren och kroppsaktivisten Stina Wolter. Hennes Instagramkonto är som visuell dynamit som man blir god i huvudet av. Jag tycker så mycket om Stina Wolter och jag blir otroligt berörd av hennes nya bok Kring denna kropp, som handlar om hennes egen kroppshistoria.
Jag känner mig väldigt nervös faktiskt, så här, lite skör inför att släppa taget om boken. Det finns något obönhörligt med en tryckt bok. När jag har en konstutställning så kan det ju hända att jag står och målar så här, 5 minuter innan vernissagedörrarna öppnas. Men vad gäller en bok så finns det en så tydlig stopp. Punkt. Nu kan du inte göra mer. Nu måste du släppa taget. Och det är lite läskigt. Nu måste den få landa hos människor och jag kan inte styra mer.
Mm. Nej, och det är kanske på ett annat sätt då, när det är en bok. Jag har också skrivit böcker som också är väldigt självutlämnande. Mm. Jag kan ju tycka att det är skönt när den är klar. För då är jag liksom av med det.
Mm.
Och sen kan man skriva fler böcker.
Precis. Och jag tror att just den här boken, den har egentligen inget stopp. Jag hoppas att den som läser boken ska känna att den fortsätter utanför pärmarna, utanför ramarna. Att det är ett ständigt flöde av liv och händelser som fortsätter att påverka. Och om jag hade börjat skriva den om en vecka så hade andra berättelser kanske kommit till, eller jag hade kanske bearbetat de gamla så att de landade på ett annat sätt. Att det finns inte något statiskt. Berättelserna förändras. Om du lyssnade på Kroppskontakt så kanske du, i det första som handlar om min kropp, där har jag ju sökt upp en av mina klasskompisar från mellanstadiet. Och han gav ju mig en utifrån bild kring de här första ofreden när jag är med om, när jag blir avklädd på toaletten och av killarna i sexan, till och med kanske femman. Att jag i början är med på en slags lek och att han ser mig sen sitta och gråta. Och det hade jag ju helt glömt bort. Så jag vet inte om historien någonsin är färdigskriven eller färdig. Den kan ju förändras, det kan komma till, man kan minnas saker som har varit gömda någonstans. Så det är intressant med berättelserna.
Jag blev väldigt berörd av den berättelsen. För att det var så barnsligt fint på något sätt. Han var så fin, den här killen, din klasskompis.
Absolut, det var ju därför. Det var så jag mindes Anders också. Som en av de snälla, fast han själv upplevde sig som osynlig. Och att han inte vågade träda fram på grund av att han jag minns ju att han var retad. Och det är ju jätteintressant att höra honom beskriva mig som en av de coola. Och det är nog så många ser på mig. Och då tycker jag att det är väldigt viktigt att prata om livet bakom de rubriker och titlar och skyltar vi får liksom i pannan. Ja, det som vi skapar av skal för att överleva. För så såg det nog ut. Och på hemmaplan så var det ju kaos, förvirring, sorg och smärta och överlevnad. Och så var jag en av de coola.
Tyckte han.
Men han säger ju också att de vuxna måste ha vetat att det här hände. Och då måste ju frågan ställas. Var det ingen som fångade upp mig eftersom jag var en av de coola och en av de starka? Så tror jag att det också kan vara. Hon klarar sig. Det tror jag nog väldigt många tänker om de här kompetenta personerna. Jag får ju så många vittnesmål och intervjuat så otroligt många människor. Och det finns ett genomgående tema i den här kompetensen som vi utvecklar för att överleva i våra liv. Det är många som säger det. Tänk om någon hade frågat hur det var med mig. Tänk om någon hade stannat till. Vissa blir ju utåtagerande och andra bara tystnar. Och andra blir bara jävligt duktiga på olika sätt. Så det finns ju många som har varit med om horribla övergrepp och brott. Men som ingen har frågat. För de blev så duktiga på att kamouflera. Sådär.
I min familj sa vi ju, varför var det ingen som såg något? Att jag hade det kämpigt. Och då sa jag, men du hade ju så fina kläder.
Ja men där har du det. Exakt så är det. Så hela min gärning tror jag, både konstnärlig och radiomässig och nu i den här boken. Jag tror att jag är någon slags missionär för uppstannandet, för ja, konstnärens blick som måste dröja sig kvar och söka det som gömmer sig bakom ytan. Det underliggande kompositionen och de dolda budskapen och så vidare. Och det går att prata om på så väldigt många olika sätt. Och jag har ett väldigt oakademiskt språk. Och det tror jag är bra. Eller åtminstone den här boken är ju skriven som om jag sitter och pratar med någon. Och bara kom och slår dig ner typ i badkaret. Så ska jag berätta en sak. Det var så här den gång.
Ja. Men om vi börjar där då, för jag har en fråga som jag ställer till alla, som är ett genomgående tema, och det är den här, hade du några komplex när du var ung?
Och hur ung?
Tonåren är det de flesta säger, men en del säger även när de var mindre. Så det får du definiera.
Här blir det ganska intressant, därför att det är nästan så att jag inte har en egen relation med min kropp. I och med att det där hände när jag var bara 12. Och då
övergreppen
på skolan, på toaletten. Då, och det fanns ingen där, det fanns ingen plats där det formulerades kring att det här var fel. Utan det som det signalerar är ju, jaha, när man ser ut som jag, då äger man inte kroppen längre. Och sen hade jag ju oturen att det första längre förhållandet var ju med en kille som slog mig. Och relationen avslutades med att han våldtog mig när jag skulle lämna honom. Så att jag var ju en kropp som nyttjades på ett eller annat sätt. Så jag vet inte ens om jag tänkte på om jag tyckte den var varken det ena eller det andra. Vid min sida hade jag en person som jag såg stå och gråta i panik framför spegeln som vägde 29 kilo och blev sondmatad och sa, titta, jag är så fet, jag är så äcklig. Och så tittade jag ner på mig själv och genom att se på bilder nu efteråt så ser jag att jag är en fullkomligt normalbyggd ung tjej. Och jag vill bara gråta för jag tycker att hon är så fantastisk. Men om jag tyckte någonting så var det nog att jag inte var fin. Att jag inte var fin. Men uppenbarligen dög jag att knulla med eller skratta åt. Att jag var rolig eller så var jag knullbar. Men jag tror att jag köpte typ min första cellulitkräm när jag gick på högstadiet redan. Så att jag hade ju en förhöjd medvetenhet. Eller så snodde jag den. För Ylva lärde ju mig att stjäla. Hon var fullfjädrad kleptoman. Så det är samtidigt en enorm omedvetenhet. Samtidigt som det är en förhöjd medvetenhet. Det dröjde nog lite innan jag verkligen fick komplex. Jag minns att mitt ena, jag vet ju att mitt ena bröst har lite annorlunda form än det andra. Så jag vet att jag fortfarande har en gammal gest då jag håller för det ena bröstet. Och gjorde det i de allra mest intima situationer. När jag var 12 blev jag kär i en 31-årig man som jag då var tillsammans med tills jag var 15. Och när jag var naken med honom så minns jag att jag ser framför mig, jag sitter och så håller jag för det ena bröstet. Trots att jag är knappt utsprungen. Så jag har inget rakt svar. Det är en jävla röra. Alltså, det är därför jag håller på och bearbetar och närmar mig det. Och tittar på den här lilla tösen som är så vilsen och så kompetent. Ja.
Jag tror att vi är det allihopa. Men jag tänker också, i din bok så är det ju så starkt hur din syster Ylva, alltså hur hon har präglat dig, alltså på gott och ont. Mm. Och du skriver någonstans att du var smutsig och hon var ren. Mm. Att det blev, att du liksom på något sätt levde i kontrast till henne.
Mm.
Var det så?
Jag får med att syskonforskare pratar om det där, hur roller fördelas i syskongrupper. Och jag vet, det är ju helt omedvetet, du positionerar dig inför en annan. Jag tror att jag egentligen intuitivt försöker skapa en slags balans i universum. På barnets sätt så kunde jag ju inte tolka eller förstå hennes perfekthet. Hennes stenhårt bäddade säng, ordningen kring henne, hennes blanka hår och hon var så, som sagt, ren. Jag tror att jag faktiskt omedvetet kanske försökte rädda henne genom att inta en motsatt position. Men jag skriver också om att liksom hon var ju perfekt. Och hon var ju verkligen den söta. Att det söta fanns, vi kunde inte vara söta samtidigt på något sätt. Jag var pajasen lite granna. Jag var synd. Jag hade nog behövt höra att jag var jättefin som jag var. För det spelar roll. Så mäts världen i söt, ful, ren, smutsig. Jag tror också att på 60-talet fanns det fortfarande en omedvetenhet i föräldragenerationen kring hur barn präglas av skilsmässor och hur man pratar om det, eller inte pratar om det alls efteråt. Vilket var fallet här. Det snackades liksom inte om det. Vi visste bara att det var så mycket bitterhet och sorg och smärta. Så att det är svårt att prata om en sak i taget, för allt sitter ihop. Men jag vet att jag var lortgrisen med tovor i håret. Och jag får inte illa i det. Jag tror ju tvärtom då att min ensamhet att jag var försummad på många sätt och vis, att det också har nog gjort att jag har blivit sån här. En person som jag idag är jätteglad över att jag är just sån här. Jag är ju fantastiskt barnslig och kräver tillgång till alla mina åldrar. Jag kan inte förhålla mig till att ett visst beteende bara är acceptabelt medan man har en viss ålder och så vidare. Och jag tror att det har att göra med att jag blev lämnad i fred på gott och ont.
För allt fokus var på Ylva.
Ja, det kan jag nog säga.
Ja, ja. För att hon hade diabetes först.
Ja, hon fick diabetes när hon var 7 och jag var 5. Och efter det så... Vi bodde hos mamma. Och det var mycket fokus på det. Mamma var ju ensamstående. Nu var ju våra halvsyskon mycket äldre, men... jag måste nog säga att... många saker som jag har varit arg och ledsen på morsan.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ju mer insikt och förståelse jag fått för hennes liv också när jag blev... vuxen, frånskild, ensamstående mamma, så har förståelsen ökat. Jag känner sorg över att hon tillhör den generation som faktiskt inte tog ansvar för hur dåligt man kunde må av sin uppväxt och av tidsandan. Det är varje människas skyldighet att pallra sig iväg till en psykolog eller hur man nu väljer att lösa det. Men det var för farligt för mamma. Hon var så rädd för att bli underkänd. Och kunde inte förhålla sig till att en eventuell terapeut bara ville henne väl. Så att det blev aldrig så. Hon var väldigt rädd. En rädsla som... rädd och osäker. Och samtidigt var hon ju briljant intellektuellt och... hänförande vacker, men trodde inte på det alls själv. Det spelade aldrig någon roll hur mycket man än bekräftade henne.
När jag läser boken så tänker jag att det du beskriver där är ju att det kanske inte är så konstigt då med ätstörningar, att som din syster Ylva, hon fick anorexi, jättesjuk i det. Och du hängde, alltså två saker tänker jag. Både det här som du säger, allt var bara anorektiskt beteende och jag blev sjuk. Infekterad, förvirrad, rasande, rädd, förtvivlad av att vara med henne. Och sen är det här andra också som gör det så komplext. Hon säger, kanske var det så att ätstörningarna var hennes mentala insulin. Alltså att vissa av oss kanske är så känsliga och kanske intelligenta att vi inte riktigt...
Nej, men jag tror att vissa diagnoser föds av en nödvändighet. Alltså om vi ska platta till värderingarna kring olika psykiska ohälsor, så har jag fått en känslig mage. Jag gnisslar tänder. Det är ju mina ventiler. Det är ju mitt psyke som jobbar så. Ylvas anorexia var ju hennes psyke som sökte en utväg, en slags bearbetning. Förr i tiden kallades kvinnor hysteriska. De fick elchocker, de låste sig in och de bara var jävligt ledsa på sina liv. Liksom. och ibland tror jag att det nästan är som inte ett lotteri, men så här, varför fick den panikångest och den anorexia? Varför utvecklades bipolaritet där och det andra? Och då kan det ju vara nästan så här konstellationer av händelser och personligheter och uppväxter och känsligheter och Och nu i efterhand så finns det en skrämmande logik i att det blev just ätstörningar för Ylva. För mamma, för henne var det... Alltså jag, tills hon blev riktigt dement så har jag alltså aldrig en enda gång sett henne ta en fika. Eller en måltid som hon inte hade styrde över. Hon såg till att de alltid var fettfria och magra. Att hon inte hade något på väg mot munnen utan att säga... tänk om det här är fettbildande. Slash... nu blir man tjock. Och där satt hennes tjocka dotter mitt emot. Eller knubbiga. Eller pubertalt fylliga. Så att Ylva såg ju till att stanna i liksom en frusen flickkropp. Som på många sätt och vis nog var det absoluta idealet för mamma. Och det var så i den tiden också. Om man tittar på fotomodeller och sånt där. Ja, det är inte endimensionellt det här.
Nej, verkligen inte.
Så, och jag försöker ju bara vända och vrida på det. Och jag skriver noga att det här är provtänk. Jag är ju forskare på många sätt. Men jag är liksom inte en forskare enligt ordboken. Men däremot så försöker jag vända och vrida på det. För att förstå och upprätta kontakt. För det har ju varit, precis som du säger, en sån stor del av mitt liv.
Hur gammal blev Ylva?
Hon dog 5 dagar innan hon skulle fylla 30.
Och hur många år sedan är det nu?
Hon dog 92. Det blir 26.
Och hon är fortfarande en väldigt stor del av dig. Ja, närvarande.
Ja, hon är mitt enda helsyskon. Och hon aktualiserades nu när mamma dog. Och deras urnor står bredvid varandra. Så... Jag visste att mamma ville bli begravd bredvid Ylva. Men om min mamma hade dött för 6 år sedan så hade jag aldrig gjort det. Jag hade gått hennes vilja emot. Så det försoningsarbete jag fick göra med mamma gjorde det så fruktansvärt starkt att lägga de två bredvid varandra. Det finns ju nästan en religiös aspekt av det här. Men kanske är försoning och kärlekens kraft religiös. Att genom oss som var runt mamma. Och genom att omsluta henne med förlåtelse för allt som har varit. Att låta de två mötas liksom efter döden. Det är så starkt. Det var väldigt starkt. Och just det absurda är att en urna väger ungefär som ett nyfött barn. Att mamma, alltså jag satt med henne i knät som man håller en bebis. Ja, nej, men det finns så fina. Jag tänker så mycket på det med döden att... Om man bortser från liksom de negativa följden av döden så har det hänt så otroligt viktiga och vackra och betydelsefulla saker runt döden. Och det är därför jag också ville ha ett eget program om döden i kroppskontaktserien. För att eftersom jag tror att själen fortsätter att leva så har jag ett behov av att prata om den här händelsen som är döden. Och eftersom jag har varit nära den, liksom min bror dog, min Ylva dog, Viveka, mamma. Och så går människor omkring och är räddast i hela världen för det. Och sorry, det ska hända. Du och jag ska dö och våra barn ska dö så småningom. Det är liksom, vi måste prata om det.
Och att det kanske är ännu viktigare att leva när vi lever.
Utan tvekan. Men om vi gör det och tar spjärn emot en desperat skräck. Så så tror jag inte att man lever så helt. Eller jag lever ju snarare liksom berusande just på grund av för tidiga dödar och upplevelser vid dödsbäddar. Så jag har ju dem att tacka för min längtan efter att vara sann, att inte svika sig själv, att få kontakt med sina gränser och att vara rädd om sig sådär. Så det finns så starka budskap kring våra nära som ska lämna oss också. De har så viktiga saker att säga. Mamma sa så viktiga saker innan hon dog. Ja, Ylva också naturligtvis. Men hela Ylva var ju ett slags budskap till oss som är kvar. Det är många som dör av ätstörningar. Det är en hög procent som avlider. Det är fruktansvärt.
Hur kom det sig sen att du började använda sociala medier till, alltså det är ju, det blir nästan jag också förvånad över, men det har ju varit otroligt effektfullt.
Ja, det var ju inget som jag använde, det finns ingen strategi, det är dagens sanning. Varför jag överhuvudtaget började röra mig mot sociala medier, jag var en sån som snackade skit om det, vilket jag skriver om i boken, jag tyckte det var superläskigt och obehagligt på massa olika sätt. Det var ju för att jag hade blivit av med en väldig massa texter för ett konto på Sveriges Radio stängdes av. Jag var borta, jag var mellan kontrakt med Sveriges Radio efter Karlavagnen. Men det dröjde inte länge förrän de började anlita mig igen. Och när jag kom tillbaka så visade det sig att min användarplats var borttagen. Den inaktiveras och den gick inte att återskapa. Och där hade jag 6-7 års texter. Och det var som att förlora, jag vet inte, jag hade sorg helt enkelt. Och förstod så här, allting kan krascha. Mina datorer kan krascha, min mobil kan krascha, allt kan krascha. Och då är jag ju lite så här, jag är ju lite dramatisk. Så här, bara, om allt försvinner en dag ska åtminstone detta finnas. Och så bestämde jag mig för att öppna ett Instagramkonto. Där jag lät människor följa mig in i ateljén. Mina tankar, jag skriver nämligen inte dagbok. Det blir inte så helt enkelt. Men jag ville att det skulle finnas fragment av mig någonstans i cyberrymden som inte kunde krascha helt enkelt. Och då blev det Instagram. Det var jättemycket för min egen skull. Och också för att öppna en kanal för alla människor som fortsatte att söka upp mig efter Karlavagnen. Bara för att den dörren stängdes så slutade ju inte människor vilja prata med mig. Och det säger ju en hel del om att det hade en funktion. Att det hade uppstått relation mellan mig och en stor mängd lyssnare. Så jag öppnade liksom den här kanalen och liksom människor kom dit. Vad betyder det att ta 100 bilder på sig själv? För sin egen skull. Vem är jag? Hur ser jag ut? Kan jag se ut så här? Varför är det här fult? Och varför kallas det här vackert? Varför är det här accepterat men inte det här? Varför blir den här bilden borttagen men inte den här? Varför är det okej om jag plutar med munnen och sexualiserar mig själv? Och varför är det inte okej när jag liksom leker? Det säger ju så otroligt mycket om normer och hur samhället är uppbyggt kring statiska bilder av hur vi får vara. Så det blev ju nästan som ett stort konstprojekt. Liksom, att jag stångas runt i det där. Och på vägen så, om jag ska förenkla det så ska jag säga så här. Om någon hade sagt till mig för 5 år sedan att ett socialt medium skulle göra ett lika viktigt arbete som terapeutiskt arbete. Så skulle jag liksom hånskrattat. Men det blev så. Det största arbetet måste du göra själv på insidan. Men jag har fått så här, om så här 100 000 människor skriver: tack för att du finns, du skapar trygga rum. Du kan inte möta det med att stanna kvar i självhat eller bara nej, jag är så värdelös. Det är liksom, det går inte. Till slut måste du faktiskt lyssna och till och med låna deras blick, och så får du syn på dig själv. Så det är inte bara ett eget arbete, även om slutsträckan hamnar hos dig. Du måste äga din post. Det gör jag. Jag äger alla mina
verkligen
poster. Ja, det gör jag faktiskt.
Tyckte det var så fint där i Kroppskontakt så intervjuade du psykologen KG Storm.
Ja.
Eller hade med honom i alla fall. Ja. Han säger så här att det är visuell dynamit som man blir god i huvudet av. Att
du... Den är så rolig.
Ja. Det är ju så fint. Visuell dynamit som man blir god i huvudet av.
Ja, det var ett inslag som jag inte hade att göra med.
Så, nej, just det.
De liksom pratade om mig i ett annat program. Och jag valde att ha med det. Dels för att det är en man som talar. Och han gör ju en analys som nog kan vara väldigt många. Jobbig för många män att förhålla sig till. Han hävdar att de män som hatar mig har ju någon slags mental impotens. Eller något sånt där. Jätteroligt. Det kan jag inte uttala mig om. Men han säger något väldigt viktigt där som jag också vill arbeta för. Det är just det här som handlar om det visuella flödet. Vi är ju idag mer bombarderade än någonsin av visuella flöden. Och jag tycker att vi måste påverka det så mycket vi kan själva. Det går ju alltså att, ja, det jag kallar för att göra en detox. Ta bort de konton som bara får dig att titta på ditt hem, ditt liv, din kropp med negativa ögon. Välj en annan kollektion. Jag har märkt när jag själv gjorde det med mitt eget flöde. Hjärnspikar var mycket bättre än mådde. Alltså fatta! Så påverkade blir vi. Och om jag då kan få vara det för någon annan. Visuell dynamit. Men du vet, så här boj som man förtöjer sin båt vid för att få vila en stund. Så varsågod. Jag mår ju också bra av att jag blivit en liten så här småbåtshamn. runt omkring mig faktiskt. Jag säljer ju ingenting som många influencers gör. Jag säljer ju inga produkter. Jag försöker sälja in att människor ska få må lite bättre i sina liv.
Om du skulle träffa någon som liknade dig när du var 13 år. Mm. Eller någonstans där.
Mm.
Vad tror du att du skulle säga till henne då?
Det gör jag varje dag. De skriver till mig varje dag. Speciellt de från 11 och uppåt. Och de skriver att de hatar sig själva, att de vill skära bort saker och att de tycker de är fula och äckliga. Det viktigaste jag vill säga till dem är att jag brukar fråga dem om de på kvällen brukar gå och lägga sig med någon i sin egen säng ihop med någon som hatar dem. Och då svarar de nej, det gör jag inte. Jo, det är ju det du gör, säger jag då. Vi kan väl bara börja med att vi bestämmer på vem sida du står på. För tyvärr ser världen ut så att den har ett intresse av att du ska känna dig värdelös. Du blir hanterbar. Det går att tjäna pengar på dig. Du blir mindre farlig för du får inte tillgång till all din kapacitet om du sitter och stirrar på ett litet magväck eller ett hårstrå någonstans. Så vi börjar med, klarar av att bestämma att du ska vara på din sida? Ja, det tror jag att jag klarar av. Men jag är ju så ful och äcklig. Ja, då tittar vi på den känslan. Vem har bestämt det? Var kommer den tanken ifrån? Ja, men jag tycker det. Är du säker på att det är din tanke? Och då ber jag ju den 13-åringen, då plockar jag ju fram 13, bebisen och så säger jag, nu kommer jag här med 8 månaders Sara, säger vi. Nu lägger jag henne i din famn. Tänker du säga till henne att hon är ful och äcklig? Bara, nej, det kommer jag inte göra. Nej, men gör inte det då. Och så ska jag träffa mig själv då som 13-åring. Och då önskar jag att, ja, fast vet du vad, visst vill jag säga åt henne att hon ska gå första gången hon blir slagen. Och att hon har rätt att ha bra sex. Och hon har rätt att skina och ta sin plats på jorden. Och att hon inte alls är för mycket och för brötig. Fast å andra sidan så hade min konst inte sett ut som den hade gjort. Alltså, jag kan ju inte ta bort någonting. De är ju ytterst värdefulla, de erfarenheterna. Det är så här att när vissa saker har lett till att du har fått ett barn. Jag sitter här och tänker så det bara susar. Jag var ihop med han som slog mig. Och i förhållande till honom så var den man jag blev ihop med sen ju en ängel. Och med honom fick jag mitt barn. Och det visade sig att det var inte så himla bra. Men jag har ju henne. Och jag hade inte haft henne. Jag hade inte fått syn på honom om det första inte hade varit ett sånt asshole. Så att liksom, jag kan inte karva bort bitar. Jag är bara så oerhört tacksam över den plats jag är på idag. Och att jag har nog aldrig känt mig helare. Och så lite i strid mot mig själv. Och jag vill hinna få leva så här så länge jag kan. Det smakar så fantastiskt gott. Och i förhållande till det så blir det fullkomligt oväsentligt hur mycket magfett jag har. Det blir så fjantigt att jag skulle lägga fokus. Ett fokus som stal min fantastiska kraft ifrån mig. Så det är ju det jag vill ge till 13-åringen och alla 13-åringar. Att liksom, det kommer spela så jävla lite roll. Och du kommer att lämna den här kroppen så småningom. Bara lev. Lev.
Ja, lev. Så enkelt och så svårt. Tack Stina Wolter för att du hjälper oss att få syn på oss själva och dansar in i våra hjärtan på ditt Instagram-konto. Och ett stort tack till alla er som har lyssnat på Kroppspodden. Om ni gillar samtalet så får ni väldigt gärna dela vidare och följ Allas på sociala medier. Sajten heter allas.se, Allas veckotidning på Facebook och allas_veckotidning på Instagram. Och glöm nu inte att kärleksbomba kroppen lite extra idag. Den är den bästa vi har. Vi hörs snart igen.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.